Det har blivit dags för ännu ett spanande, ett letande, ett drömmande efter framtidens kyrka. Du lyssnar till sändarens podd. Jag heter Karl-Henrik Acklund och mitt emot mig idag sitter Karin Wiborn. Mm. Varmt välkommen till podden.
Tack så mycket.
Du, jag brukar alltid be varje gäst att presentera sig själv så kort och så bra som möjligt. Hur låter det när Karin Wiborn gör det?
Kyrkoledare i Ekumeniakyrkan.
Det var ju kort.
Det är väldigt kort. Ska jag säga något mer? Så...
Du kan säga något lite mer.
Ja, vad är du mest intresserad av?
Vad kan vi ta som folk skulle kunna, kanske inte vet, ditt främsta fritidsintresse?
Ja, men det är ju säkert då scouting, det vet alla redan.
Men räknas det som fritidsintresse då när ja, man är kyrkoledare?
Ja, jag får inte betalt för det.
Nej, just det, det är inte tjänsten.
Nej, men jag tycker, ja men plocka svamp är en annan sån där sak. Och sen tycker jag väldigt mycket om att stå i köket och leka.
Alltså leka matlagningsmässigt? Eller?
Nej, ja, det också. Nu var det två saker egentligen. Jag gillar att laga mat. Ja. Jag tycker det är kul att experimentera i köket. Ja. Baka har under perioder varit liksom min räddning. Och sen gillar jag att leka med mina barnbarn.
Ja, just det. Ja.
Det låter... Tågbana och bilar. Och...
Ja, just det.
Ja. Elefanter är det just nu.
Ja. Mm. Fint. Och sen tidigare har du också jobbat som generalsekreterare i Sveriges kristna råd.
Ja.
Och lokal församlingspastor.
Ja, och missionsföreståndare, ja. Baptistsamfundet och scoutsekreterare.
Just det. Mm. Så olika, den här formen av uppdrag som du har nu har med liksom nationella ledaruppdrag har följt dig under lång tid.
Ja, det har alldeles för lång tid. Det är lite pinsamt att jag inte har jobbat mer i församling tycker jag. Det är sammantaget 12 år som jag har varit församlingsanställd. Ja. Ja, och så 2 år som ungdomsledare. Så jag hade önskat att det hade varit fler.
Vad ligger det pinsamma för att det hade varit nyttigt och bra in i ett sånt här uppdrag? Mm.
Jag tror på flödet mellan nationellt seende och lokalt seende. Sen har jag försökt åtgärda det med att vara väldigt aktiv i min lokala församling.
Ja. Om man... Det här ska bli spännande då utifrån det. För du har ju ett mer då det här nationella perspektivet när vi pratar om längtan och drömmen om framtidens kyrka. Vad ser du framför dig framför allt när du liksom blickar framåt? Vart kyrkan är på väg eller borde vara på väg?
Vart vi borde vara på väg. Om vi då talar specifikt om Ekumeniakyrkan så tänker jag att vår vision är ganska bra. Hela livet kyrka för alla åldrar. Det mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Mm. Tycker den håller. Sen ser ju verkligheten inte alltid ut sån. Så om det är liksom vad jag ser, det vet jag inte. I en del församlingar, ja. Mm. Men inte alla. Och, men det är ändå min dröm att det är där vi ska hitta. Att vi ska vara bättre på... Att vara alla åldrar. Att vi ska rymma hela livet. En del säger ju ibland att det är svårt att gå till kyrkan när man mår dåligt. Det tycker jag är tragiskt. Utan kyrkan är en plats för det starka och det svaga. Mm. Och det jobbiga och det fantastiskt fina. För sorgen och glädjen. Och det är allt mänskligt liv liksom. Och i det där mänskliga livet så möts vi på olika platser i våra liv. För att lovsjunga. För att tillbe, för att bli sända ut i världen i all vår helhet och trasighet. Det är liksom min, wow, så tänker jag kyrkan är. Vi möts för en timme en söndag eller en 2 timmar en torsdag för scouter eller en körverksamhet eller vad det är. Och hämtar energi av och i varandra och i Gud. Mm. Och sen sänds vi i världen för att förändra den. För att se människor där vi vandrar och är. Ja, det är enkelt, inte så enkelt.
Nej, alltså oerhört, det är väldigt vackert. Mm. Det slås man ju av när man hör dig berätta det på det sättet, hur det här storslagna och det fantastiska, hela livets kyrka på det där sättet. Men vad är det då som gör att det ibland inte riktigt blir så i praktiken?
Ja, jag tror ju att det har att göra med helt mänskliga reaktioner och hur vi funkar ihop. Våra rädslor, att det inte dugar, inte räcka till. Den vakten på sin egen position, det polariserade i samhället påverkar oss i kyrkan också. Det är ju en sak jag oroar mig för kyrkan nationellt. När vi drar oss isär istället för att söka oss in, inte till en enighet så att säga, men en enhet som är bortom åsiktsfrågor eller likriktning, utan där vi faktiskt vet att i Jesus Kristus är vi alla ett. Och i den enheten kan vi vara. Det är lätt att vi liksom, ja, men det har väl att göra med att vi som människor är obekväma att visa det som inte är perfekt.
Ja.
Och då blir det, när det blir så också i en församling, i en kyrka, så blir det svårt att mötas. För vi möter inte varandra, vi möter bilden av det jag vill ge till dig istället för vem jag verkligen är.
Finns det ett behov i detta att på något sätt ytterligare vakna upp inför då att just detta med att lyfta blicken, alltså gentemot det som vi har gemensamt, alltså samlas inför Jesus, att det är lätt att hamna i det här, och där är han med de sina vänster eller höger politiska åsikter eller vad det nu kan vara, att vi behöver liksom faktiskt utmana oss själva och varandra att lyfta blicken.
Ja, jag tror vi kommer långt genom att tänka att där är Carl Henrik, han är älskad av Gud. Och försöka hitta det som är bakom, att jag vet att du är älskad av Gud, jag är älskad av Gud. Och där har vi det gemensamt, att vi vill mötas i vårt hemma som är Gud.
Mm.
Och det för oss ihop som människor. Och hittar vi den kraften i det, så är ingenting omöjligt för en församling att vara en plats i ett samhälle, en lokal situation, som också bjuder in människor. Du har också ett hemma här.
Ja.
Kyrkan är inte vår främst, utan det är Guds. Och dit är vi alla välkomna.
Ja,
jag längtar efter den inbjudande attityden och längtan efter att få... om nu jag upplever den här kärleken så vill jag ge den till människor i min närhet.
Mm. Det är ju egentligen en väldigt enkel eller grund i det där. Att, alltså, den kärlek, alltså, vad har du fått som gåva, ger det vidare som gåva i det. Och så är det inte så enkelt när man väl kommer till kritan, men...
Nej, just det, för vi har ju faktiskt hållit liv i den här grötfrukosten i 25 år. Och nu är det ingen som vill ställa upp på den.
Nej, just det
är det kokar ner till i församlingsarbetet.
Ja.
Att vi försöker bevara en verksamhet eller vi bevara någonting som var väldigt viktigt för sin tid.
Mm.
Och nu är det ingen som vill ta över det, och då blir det stor sorg och så hamnar man i konflikt med varandra.
Ja, just det. Så blir det lite suckande gentemot den där, de andra, som man egentligen vet att Gud älskar, men som man nu... på något sätt titta på ett annorlunda sätt kanske då utifrån det.
Och nu tror jag att vi står för en jätteutmaning om det stämmer det här att Jesus trendar bland unga.
Ja.
Och vi upptäcker det inte bara unga, utan det är också överlag i samhället. Det finns en kyrkan är här. Kanske jag skulle pröva gå dit.
Ja.
Och samtidigt har vi vant oss vid att det finns en slags ett sätt att vara kyrka, en föreningskyrka. Där vi hela tiden behöver fostra generation som tar över det vi har byggt upp.
Mm.
Och nu är det någonting annat som växer fram som vi inte vet, kanske.
Mm.
Och hur ska vi i det kunna bara möta, du älskar av Gud, jag älskar av Gud, låt oss se vad vi gör av det. Och inte bara vilja bevara det gamla.
Ja,
det är utmanande.
Ja. Ja, precis. Det måste vara saker måste vara lite lösare i tyglarna då, kanske.
Ja,
ja. Ja. Och sen även, tänker jag, i de bitarna över tid här ifrån... Tittar vi tillbaka i tiden så hade man de flesta församlingarna en större tillväxtperiod, alltså för ganska länge sedan. Mm. Sen har det liksom puttrat på lite. Det kommer till en och annan. Det kommer från, du vet, de egna barnen och så vidare. Det är så mest som det har ökat. Och sen plötsligt, om då kyrkan blir mer intressant för nya människor, för unga och även äldre då, som du säger, som kan bli nyfikna, så är ju det de facto ovant för en församling att komma då. När vi är van vid att vi har vår interna verksamhet som vi kan prata om med vårt interna språk. Mm. Och hantera på det sättet. Och så plötsligt så kommer det nya frågor kring det. Varför gör vi så här i den här församlingen? Och kan vi inte göra så här istället och så vidare? Det där kan ju bli en utmaning på riktigt för en församling. Absolut. Hur mycket man än har bett om nya människor så blir det jobbigt.
Jag har ett minne från min tid som församlingspastor. Jag var ganska ung och helt plötsligt ringde det på dörren en dag och utanför stod en välklädd man i typ den ålder jag är nu, 60. Mm. Och så sa han att jag funderar på om jag skulle ringa på här eller om jag skulle sätta mig på parkbänken och supa ihjäl mig. Mm. Men jag valde att ringa på här först och så berättade han hur hela hans firma hade brakat och frun hade gått ifrån honom. Livet hade rasat helt enkelt. Så jag undrar om ni har någonting att ge mig. Och då vart jag så där, nej, har vi någonting att ge honom egentligen?
Ja, just det.
Jag vart osäker på min egen kyrka.
Ja.
Men till slut så tog jag upp honom i rummet och vi läste några bibelord och jag frågade om jag fick be för honom och var jättenyfiken själv på, för det var som att min tro sattes på prov.
Mm.
Och då hade jag ändå en ganska så blomstrande församling vid den tiden och med bra barnverksamhet och folk kom in i församlingen, så det var inte liksom så att det var, oj, här kommer en människa. Men den typen av människa var jag inte så van vid. Och jag tänkte, oj, han är inte alls uppvuxen i våra sammanhang. Kommer han att förstå vad vi håller på med? Och liksom, det blev jättefint. Och det blev en tillgång i vår kyrka.
Han blev kvar?
Han blev kvar.
Ja.
Han satte sig aldrig på parkbänken.
Nej, vad fint.
Utan han fick ett nytt liv då.
Ja.
Men min egen reaktion i det var så intressant.
Ja.
Att oj, har vi verkligen att ge något till den människan?
Ja.
Nu var jag ju, det är många år sedan, så jag var ung. Men jag har tagit med mig det som en erfarenhet att inte förutsätta att man måste vara på något särskilt sätt för att helt plötsligt upptäcka att Gud kallar på mig.
Ja,
kärleken kallar på mig.
Precis. Och även om då, som du säger nu, att du var ung, och, men även om skulle det där hända och du är nu i liksom högre ålder, så är det ju ändå någonting i, alltså där är ju, finns det ju bara att Gud måste kliva in.
Ja.
För i det läget att, har jag någonting att ge? Det är klart att jag kan läsa ett bibelord och jag kan be en bön och vi kanske kan dra fram en macka eller vad det kan vara. Mm. Och det är ju fint. Mm. Men det där djupa sätt, där är ju verkligen en tillitsfråga.
Tro. Ja, tro på sin tro.
Ja, precis. Och det är inte alltid så enkelt. Nej. Det är inte så enkelt att ha ett självklart självförtroende i det heller.
Nej, precis. Och också det här att Gud verkar, Gud handlar och det jag kan vara är en förmedlare.
Mm.
Och det är ju vi som är pastorer är ju i stor utsträckning förmedlare.
Mm.
Vi förmedlar Guds ord, vi förmedlar sakramenten, vi förmedlar vår tro, vår lilla tro eller vår erfarenhet av Gud. Men växten och det som händer i en människa, det är ju Gud själv som planterar och har planterat alldeles från födseln, är jag säker på.
Ja.
Det finns där i oss hela tiden.
Ja. Ja, det är vackert. Det är vackert och klurigt.
Mm.
Men vad har du i... Vad är din känsla kring... För nu pratar vi lite om kyrkan och vart vi är på väg, borde vara på väg. Men också om du tänker på den här yrkeskåren som du har till ditt förfogande, eller på att säga. Men till din, som du liksom stöttar och vägleder och försöker inspirera. Vad inför nästa liksom fas i det här landet och liksom nästa femårsperiod eller tioårsperiod. Vad är viktigast att prioritera och ha för ögonen som arbetare?
Ja, det är egentligen inget revolutionerande. det är medmänniskan och det är Jesus. Och sen tänker jag, om jag ska bli mer konkret då, eller så det inte bara vackra ord, så tänker jag att det vi i Ekumeniakyrkan har att kämpa med lite grann, det är tillåtelsen att både fokusera på lovsången, Jesus, tillbedjan och samhällsengagemanget, skärskådandet i den värld som vi håller på att utvecklas i. Mm. Och komma ihåg att evangeliet har bäring just precis i det politiska skeendet i vårt land.
Just det.
Det är lätt ibland att vi skapar en motsättning mellan lovsången och det sociala engagemanget. Det sörjer jag över. Det är ont i mig när vi pratar illa om varandra i olika schatteringar runt det. Utan vi måste hitta ett sätt och se hur kraften finns just i det tillsammans.
I den dubbelheten, ja. I de dubbla riktningarna. Men din upplevelse att det ibland då fastnar i att man antingen säger liksom, vårt fokus som kyrka bör ligga i, vi ska lovsjunga, tillbe Gud, det är vårt uppdrag. Mm. Eller att man då säger, vi kan inte fastna i att hålla på och lovsjunga och tillbe. Vi måste gå ut i samhället och göra skillnad. Mm. Och det är just att göra båda som är hemligheten.
Ja, det är det som är att vara bibeltrogen.
Ja.
Som jag läser Bibeln.
Och hur ofta, för oftast gissar jag väl att det inte blir helt det ena eller andra. Men det blir väldigt betoning på det ena eller andra.
Ja. Och det kan göra att vi fjärmar oss från varandra istället för att närma oss.
Ja, i de olika grupperingarna tänker du.
Ja, ja. Ja.
Är det ett konkret bekymmer? Alltså, märker du det ofta? Har du sett det mycket?
Jag ser det varje konferens.
Ja.
Det är bara en sån sak som utvärderingen av musiken.
Ja.
Vad det har varit för musik, kan det märkas vad man egentligen tycker är viktigt och vad som inte märks. Inför den här konferensen har jag sett Facebook-inlägg som ifrågasätter varför vi inte har mer av det ena eller andra, så att säga.
Aha, just det.
Så att det visst, och det är sådana som själva inte är med på konferensen som läser programmet och tycker att det är för lite av det ena eller andra.
Ja, just det.
Och det där, jag gillar inte det.
Nej.
Jag tycker vi ska vara ödmjuka inför varandra, nådefulla inför varandra och hitta inom, alltså Guds rike är inom oss. Och min uppgift är att förkunna och se och dela med mig av det jag upplever och lyssna till dig.
Mm.
Och det är i det mötet någonting kan hända som gör att vi på allvar bygger Kristi kropp.
Ja. Och det ligger väl väldigt mycket, alltså det här samhällsengagemanget då som kyrkan är kallad till att finnas i och utföra och allting. Det kommer ifrån Gud.
Ja.
Den Gud som, och tillber man inte den guden, lovsjunger man inte den guden. Alltså det hänger så tydligt ihop.
Ja, det hänger ihop. Gud såg att det var gott från början.
Ja. Och att på något sätt bara liksom just i det här finnas inför Gud, men också hämta kraft hos Gud inför samhällsuppdraget. Så man inte bara går ut i ett samhällsuppdrag i allmänhet, utan det är det. Faktiskt utifrån Guds perspektiv. Och då,
precis.
Ja.
Jag har jobbat lite mer utifrån fredsfrågan till exempel och även klimatfrågan då, som vi har jobbat med mycket i Ekumeniakyrkan. Och för mig är det bara så solklart. Att det hänger samman.
Ja,
det finns ett ära i Gud i höjden i att jobba för fred på jorden åt dem som han har utvalt.
Ja,
bara så självklart.
Ja.
Och för mig ligger lovsången där i också.
Ja.
Det är där jag hittar min styrka och min kraft.
Ja. Så mer utav den där, att det där hänger samman i framöver. Tack. Hör från kyrkoledare Viborn. Vad... I övrigt då, om vi lyfter blicken ifrån Ekumeniakyrkan och bara tittar på liksom, vad ser du? Ser du en ökad ekumenik? Om vi kan nöja oss med Sverige.
Ja.
Finns det liksom ser du en ökad sån rörelse framåt? Är den önskvärd eller finns det ett behov av att faktiskt... Vi behöver inte gå djupare i vår ekumeniska...
Nej, jag tror att vi är kallade att söka enhet.
Mm.
Det är Jesus sista bön handlar om att lärjungarna och de som kommer efter honom ber, säger han, jag ber också för de som kommer efter er, ska förstå att de är ett. Jag förstår inte att vi inte tar det på större allvar när vi tar andra bud som Jesus har på allvar.
Mm.
Att enheten är i sig en kraft. Och det gäller ju, nu har vi pratat lite grann om enhet inom församlingar och samfund med att få hålla ihop oss. Och det gäller ju naturligtvis mellan kristna i Sverige. Och för att bli riktigt lokal så är det ju framförallt lokalekumeniken som jag tycker är spännande och intressant. För där kan vi som enskild kristen kan göra en del, i en församling kan göra en del. Men gör vi det tillsammans lokalt, då kan vi göra hur mycket som helst för att påverka ett samhälle. Och det är, då kan vi på allvar bygga Guds rike, öppna dörrar, hjälpa människor att komma hem igen.
Så är det det igen, du har jobbat som sagt då, både liksom generalsekreterare i Sveriges kristna råd, det är verkligen nationellt med ekumeniken. Som kyrkoledare i Ekumenakyrkan jobbar du också med det. Du representerar Ekumenakyrkan i ekumeniska sammanhang och så vidare. Men det är den lokala... ekumenik, det är att ge förutsättningar för det.
Ja, det, jag har jobbat nationellt i 25 år tror jag. Det. Men egentligen vet jag att det är lokalt det händer. Jag sitter i hur många möten som helst som jag tror har betydelse. Om till exempel hur vi ser på olika saker i de olika kyrkorna. Jag tror absolut att det betyder någonting att vi för de samtalen. Men de förändrar inte människors liv. De förändrar förutsättningarna för att människors liv ska kunna förändras.
Just det.
Typ så.
Ja. Så är det i det lokala som det där blir liksom verkstad?
Ja.
Mycket mer tydligt. Eller, eller verkstad i, nu ska vi inte förringa det, de här sammanträdena, det är verkstad i allra högsta grad. Men de är ju det är på det lokala planet så det blir verkstad för nya människor.
Ja.
För människor utanför kyrkan också, som inte redan finns i den. Men är det en... Och den rörelsen ser du fortsätta? Alltså med bara en bredare ekumenik?
Jag jobbar för den i alla fall. Ja. Att vi ska ha en stor acceptans och stor ödmjukhet inför varandra i olika kyrkor.
Ja.
Att, jag har ju en del kyrkor som jag lättare med än andra. Helt självklart, precis som det finns människor som jag lättare för än andra.
Ja.
Församlingar, allting liksom.
Ja.
Men... Jag har lärde mig på SKR att tänka att när det är en form av tillbedjan som jag inte riktigt känner mig hemma i, så är jag ändå inbjuden i den. Och så söker jag äktheten i den traditionen. Och då upptäcker jag att jag får någonting av den också. Jag lär mig någonting. Det skapas någonting i mig när jag deltar i min syster eller broders tillbedjan och känner, det är också ett sätt.
Ja. Men om du så jag skulle kunna gissa, eller hur ser drömmen ut kring, är din dröm att vi har färre samfund framöver, om 20 år till exempel?
Ja, på sätt och vis är det nog det. och igen, det är en ekonomisk fråga, mer effektivitetsfråga. Vad ska vi ägna vår tid åt? Ska vi prata om hur vi kan samarbeta eller ska vi samarbeta? Typ så.
Ja.
Och jag vill inte förringa behovet av att göra det, för det finns så många dimensioner i det hela. Jag har ju själv suttit i samtal med olika kyrkor utifrån till exempel Baptistsamfundet och nu Ekumenakyrkan. Men i Baptistsamfundet blir det tydligare, där dopfrågan var mer specifik liksom. Och vad innebär, kan vi bara säga upp vår tradition? Vad händer då? Är det acceptabelt att göra så, eller är det att förringa sin egen tradition?
Ja, just det.
Även om historien från till exempel Svenska kyrkan, ännu mer katolska kyrkan, är jättelång jämfört med Ekumeniakyrkan, så är det min del, det är min historia. Och hur, så att det är vad för minskar och vad höjer, så att säga, blir en slags fråga.
Ja. Och det är klart, har du en, som du pratade om nyss här med synen att det liksom är på det är i den lokala församlingen och kanske i samarbetet mellan lokala församlingar på en ort som det verkligen händer. Det är där det verkligen gör skillnad konkret gentemot människor. Så borde det ju vara, ligga i en dröm liksom på något sätt i den färdens riktning. Att vi hur många nationella kontor och så vidare behöver vi. Det skulle ju egentligen, för om det liksom, det får inte finnas för mycket kraft där helt enkelt, i onödan.
Nej. Det, när ekumeniakyrkan, processen för ekumeniakyrkan startade, hade baptistsamfundet ungefär en tredjedel av sina församlingar var gemensamma med något annat samfund.
Mm.
Det var inte bara missionskyrkan och metodistkyrkan, men det var allra mest missionskyrkan.
Ja.
Och det blir ju någon slags så här, hur länge ska vi hålla på och kämpa på egen hand i relation till vad vi kan göra om vi lägger ihop våra resurser? Och det, man ska också tänka ekonomiskt i Guds rike.
Förvaltarskap.
Det är förvaltarskap. Och det föreställer jag mig att om 20, 30, 40 år kan vara fler sådana samtal på gång.
Ja.
Hur vi gör.
Finns det risker i en sån utveckling?
Ja, det gör det.
Hur ser de ut?
Ja, men riskerna är just att man tappar bort någonting som var viktigt. Om vi tar den riktigt långa kyrkohistorien och Luther då, så hittar han någonting som inte fungerar i katolska kyrkan.
Ja.
Idag har nog katolska kyrkan i sig bearbetat det som inte funkade på Luthers tid.
Mm.
Och sen kommer baptismen då som ser att någonting inte funkar. Och då är jag i Sverige.
Ja.
Någonting funkar inte i den svenska statskyrkan. Och så reagerar man på det. Idag finns inte det kvar i den svenska kyrkan som ju inte längre är statskyrka och också har förändrats väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Men vi lever kvar i en slags att vi bröt med svenska kyrkan en gång i tiden. Och det är klart att det finns risker. Det är inte bara att säga hej, nu är vi här igen. Nu tycker vi att ni har förändrats så vi kan bli ett igen. Det är inte bara att göra så.
Nej.
För att någonting har hänt under tiden, vi har lärt oss något och en frikyrklighet har vuxit fram.
Mm.
Så man behöver vara lite varsam och också vara stolt över sin egen kyrka i ett samtal och lyssna till den andra.
Just det. Men om det finns en dröm då kring att mer ekumenik, alltså närmare varandra, kanske till och med att liksom, hur kan vi samarbeta djupare för att förvalta bättre, för att vara snabbare och bättre gentemot det lokala sammanhanget och så. Det andra är ju, finns det kan du se en sån risk? Vi pratar om en polariserad tid där det är liksom, ja, det vi pratade om det förut med att i den lokala församlingen så hamnar vi också i de här liksom frustrationerna då, för att det är polariserat, det är mycket liksom i att vi kan ha svårt att samsas. Och det, ser du en risk att det går åt ett annat håll också? Att vi faktiskt blir mer polariserade och att det snarare blir fler samfund framöver?
Ja, det kan det hända. Att det kan det mycket väl hända. Att det dyker upp något samfund där. Och att samfund överhuvudtaget inte känns så angeläget.
Nej. Eller att samfund som nu finns, alltså att det blir två av ur ett nu för att man inte kan samsas och så.
Jag tror inte det.
Nej.
Jag tänker att 1900-talet var för Sveriges del splittringens århundrade.
Ja.
2000-talet, med lite början där i slutet på 1900-talet med nybygget EFK, har liksom mer visat sig som enhetens. Det var faktiskt en människa som hörde av sig till mig när vi var på med gemensam framtid och sa, jag har fått ett profetiskt budskap. Att Gud vill se enhet. Och det var precis där i början på 2000. Och då tänkte jag att man ska alltid pröva profetiska budskap. Men när jag tittade på historiska utvecklingen så tänkte jag att men det kanske är lite så ändå. Att vi är i ett enhetsårhundrade nu och kan jobba för och tro på det. Och då vill jag säga igen att det nationella, tänker jag, är att skapa förutsättningar för god ekumenik lokalt. Om det handlar om att församlingar går samman, att samfund går samman, må så vara. Ja, det finns poänger med det.
Mm.
Men det är inte den stora poängen. Den stora poängen är att vi tillsammans som Kristi kyrka lever den enhet som vi kallade att leva.
Just det. Och den är för världens skull då?
Den är för världens skull.
För omgivningens skull? För människorna som, inte bara de som redan finns i kyrkan?
Nej, för att ge Kristi kropp tydligare konturer.
Ja. Ja. Så det är återigen på det lokala perspektivet. Det andra är egentligen bara för att ge förutsättningar för det, eller för att För att blåsa i den riktningen.
Ja, ja. Jag tänker, men det finns ju en tendens att man tänker nationellt högre än lokalt.
Ja.
Men vi lever ju i det omvända riket.
Ja.
Och
ja.
Där är ju då kanske det lokala. Alltså det vi håller på med som kyrkoledare, det kanske är att gräva och odla marken så att det blir lättare att vara lokalförsamling. Det är i alla fall vad jag skulle vilja att jag gjorde.
Ja. Du Karin, har du hopp inför framtiden då? Eller är det naggat i kanten? För kyrkan?
Ja, för kyrkan, nej, jag har hopp. Ja. Absolut. Jag har gott hopp.
Om du tittar på liksom världen, samhället, mm. alltså om du bara så tittar på det, vi kopplar bort kyrkan mm. lite. Hur ser hoppet ut då?
Alltså jag är i grunden en väldigt positiv människa.
Ja.
Så jag har hopp ja. Där också.
Ja.
Jag är orolig.
Ja.
Riktigt, riktigt orolig. Men jag har hopp.
Ja. Och om man då tittar med, även om du då alltså just den här oromässigt och hoppet som du ändå känner, har det med kyrkan konkret att göra då? Alltså din medvetenhet om kyrkans existens mm. och din medvetenhet om potentialen och möjligheten att faktiskt förvandla världen, ett lokalsamhälle mm. i taget. Mm. Har det med det att göra, tror du?
Ja, det har det. Och kanske inte... Kyrkan kan jag ibland tvivla på om jag tittar tillbaka genom mina år. Alltså vad gör vi egentligen?
Ja.
Men jag har aldrig tvivlat på Guds kraft, Guds existens, Guds vilja med hela alltet vi är i.
Ja.
Och att vart vi än tar vägen så kommer vi in i Guds famn. Det handlar om mitt eget personliga liv. Det handlar också om hela världens utveckling, klimatfrågan, allting. Så till slut så landar vi i Guds kärlek på något sätt.
Mm.
Och under den här resan, pilgrimsvandringen vi är på, så lever vi hela tiden av Guds nåd, Guds kärlek. Och på något vis kommer evangeliet att hitta vägar.
Mm.
Hela tiden, det är jag helt övertygad om. Och om det inte ser ut precis som det gör nu eller som jag drömde om eller såg framför mig, ja då må det vara så. Men evangeliet kommer hela tiden hitta nya vägar.
Så även om då en lokal kyrka eller en nationell kyrka för den delen skulle hamna i en period av att du vet, för internt tappar bort sitt uppdrag djupast sett, i alla fall inte utför det så som det var tänkt
mm.
så har liksom Gud den där kollen och det är inte kyrkan egentligen som i så fall alltså skulle det vara i en period eller på enstaka tillfällen och så vidare där kyrkan inte liksom tar steg framåt så överlever den ändå för den utgår ifrån Guds hjärta.
Ja, evangeliet ja. Dör aldrig.
Nej. Mm. Så då finns det ju hopp hela tiden ja, ändå. Ja, även precis. Om man då kan vara frustrerad eller känna tveksamhet i vissa tider. Eller känna som det nu väl har varit ganska mycket. Många som har pratat om att kyrkan övervintrar på något sätt. I det ja. Inte har den här expansiva fasen. Men där finns det viktigt bara i ja. Att finnas kvar då. Och,
absolut, ja. Absolut. Det är stay firm liksom.
Ja, precis. Och också var beredd när...
Och inte till vilket pris som helst ska jag också säga till just lokalförsamlingar. Man kan lägga ner.
Alltså ja,
det är inte, ja. Det är inte i sig en ond handling. Utan Nej. Det kan komma till ett sånt läge att man måste flytta på tältet från en plats till en annan. Det ska man inte heller vara rädd för. Vi är hela tiden i Guds hand.
Ja, precis. Och kyrkan är på det sättet mycket, även om hur mycket vi än pratar om att den lokala församlingen är där det händer, så finns det många lokala församlingar och i olika tider så skulle en lokal församling här och där faktiskt konstatera att tiden är över för den här församlingen så uppstår annat, för kyrkan är större.
Absolut.
Gud är större och kyrkan är större.
Ja.
Ja. Karin Wiborn, tack för att du kom och var med och drömde och längtade.
Tack för samtalet.
Tack. Mm.